Jag ska predika lite om, säga något om tro. Om vardagstro har jag valt att kalla det. Och jag tror, på tal om tro, att det är ett tema jag kommer återkomma till under våren. Den här våren kommer vi att ha lite gästpredikanter som ni ska få höra mer om i informationen sen. Men de gånger jag predikar så tror jag att jag kommer tala om tro. Om vardagstro. När man ska definiera tro så får man välja flera olika saker. Tro är inte bara en sak. Tro är att tro att någonting är sant. Att man har olika liksom, fakta som man sätter sin tro till. Ja, men det här är sant, att det är på ett visst sätt. Men tro är också tillit och förtroende. Att ha förtroende för en annan människa till exempel. Att lita på, jag tror att du är sån här. Och det har man förmodligen, det här förtroendet byggs upp av att man har lärt känna en person. Att man har sett att ja, men i de här situationerna så beter sig den här personen på det här sättet. Jag kan komma till den personen, jag kan få stöd från den personen. Jag har förtroende för den här personen. Men det bygger ju också på att jag överhuvudtaget tror att den personen finns. Eller vet att den personen finns. Det är svårt att ha förtroende för någon som man är osäker på om den finns överhuvudtaget. Så tro innehåller olika delar av att både tro att någonting är sant, att någon finns, att något existerar, men att också sätta sin tillit och sitt och ha förtroende. Detsamma gäller Gud. Det står i Hebreerbrevet att tror jag att det är, nu skrev jag inte upp den bibelversen, att den som söker Gud måste tro att han finns och löna den som söker honom, någonting i den stilen. Alltså för att kunna komma till Gud så är första steget att överhuvudtaget ha någon sorts tro på att han finns. Därför söker vi oss till honom, därför söker vi honom. Ja, men jag tror att du finns, Gud. Och förtroendet och tilliten till Gud är både dels att kasta sig ut att bara, Gud, nu bara litar jag på dig. Jag vet inte vad som ska hända, men jag sätter mitt förtroende till dig. Och dels så byggs den förtroenden och den tilliten upp också av erfarenheten. Att när jag gjorde det förra gången, då funkade det. Gud var med. Gud var närvarande. När jag trodde att jag var ensam så kan man i efterhand se, ja men Gud var där. Och så byggs erfarenheten upp i mitt liv att ja, Gud finns. Och jag kan sätta mitt förtroende till honom. Så att sätta sin tillit och sitt förtroende till Gud är ju både att kasta sig ut i något och bara, jag måste våga lita på det här. Och samtidigt också få erfarenhet av att det håller, att det funkar. Och att tro är inte bara liksom att ha då en lista med olika saker. Om jag tror att det är på det här viset, att det är så här och så. Om Gud då, till exempel. Jag tror att Gud är god och så tror jag att han gör så här. Och så tror jag att han är så här. Och så har jag den där listan. Och sen, ja, så stoppar jag ner den i fickan. Och så, ja, det är vad jag tror. Det är inte bara vad kristen tror är. Utan sen, då kommer också det här med det här förtroendet. Ja, men Gud, jag litar ju på dig. Alltså vill jag lyssna till dig. Alltså inte bara tro någonting som jag stoppar i fickan. Och liksom, ja, men då vet jag, där har jag den. Utan det är också någonting som får påverka mitt liv. För det är det jag tror på. Det är dit jag går. Tror jag att livet är på ett visst sätt, då agerar jag också i enlighet med det sättet. Tror jag att livet bara går ut på att ja, men det är den som är störst, bäst och vackrast som vinner, då kommer jag agera på det sättet. Det gäller att bli störst, bäst och vackrast, för jag tror att det är det livet går ut på. Tror jag att Gud har skapat mig och har ett syfte med mitt liv och en kallelse över mitt liv, då går jag också i den riktningen att jag söker Gud och söker det syftet och söker den kallelsen. Tron är någonting som visar sig i hur jag lever och hur jag agerar. Därför att det jag tror på i den riktningen går jag. Ditåt sträcker jag mig. Alltså, det är i vardagen det visar sig vad jag tror på. I mina vardagliga beslut, i hur jag väljer att leva mitt liv. Så min underrubrik när jag skrev vardagstro egentligen, finns det egentligen någon annan slags tro? För det är i vardagen det visar sig vad jag tror på. Vi har ju en tendens att dela upp saker i olika fack, liksom i olika kategorier. Ja, men det här är det här, och det här är det här, och det här är det här. Vi ordnar liksom upp våra liv. Och ibland delar vi upp oss väldigt mycket. Och ibland delar vi också upp våra liv och säger att det andliga livet, livet med Gud är en sak och mitt vardagsliv och alla mina vardagliga beslut är någonting annat. Alltså en kyrklig del och en världslig del som jag illustrerar på nästa bild så här. Att kyrkan kopplar då ihop med det som har med tron att göra, det som har med Gud att göra. Där har vi bön och bibelläsning och lovsång och att gå i kyrkan, att vara engagerad i kyrkan. Det är en del av mitt liv. Och sen har vi allt det andra. Och ibland gör vi som en skarp skiljelinje däremellan. Som att det inte skulle höra ihop. Så att saker som det talas om i andra sammanhang, sånt som vi hör på nyheterna, i media, på arbetet, i skolan, andra sorters ämnen, vart ska vi kategorisera dem? Saker som klimatförändringarna, rasism, feminism, jämställdhet, ekonomi, politik, sexuella trakasserier, saker som, vart har det någonting med mitt liv med Gud att göra? Saker som vi möter och hör om i andra delar. Nej, spontant så kanske vi lägger det i ett annat fack. Eller mina relationer. Relationerna i familjen, i släkten, med grannarna, med arbetet. Vart placerar vi de relationerna? Hur jag beter mig mot människor? Har det någonting med Gud att göra? Eller är det liksom mitt vardagsliv? Det som har med bara mig att göra? Eller mina intressen och det jag tycker är kul? Har Gud något med det jag tycker är kul att göra? Om jag tycker sport är kul, eller om jag tycker tv-serier är roligt att titta på, kanske att påta i trädgården, gå och shoppa, åka ut och fiska, köra moppe, syssla med musik, baka, träna. Vart placerar jag de grejerna? Bryr sig Gud om det? Hör det till det andliga livet? Och så allt det vi bär på. När vi bär på stress, dåligt självförtroende, längtan att passa in, rädslor för att bli ensam eller rädslor för framtiden. Vad har Gud med alla de sakerna att göra? Är det saker som jag stoppar i en låda när jag kommer till honom och tänker, nej, men det här vill nog inte Gud att jag ska tala med om eller att jag ska tänka på? Och då blir det som, om vi delar upp det på det här sättet som jag föreslår att man kanske ibland gör, då är det som att det blir ganska lite saker kvar på kyrksidan. Ja, men där sa jag, ja, men Gud, Jesus, den helige ande, lovsång, bibel, bön, gå i kyrkan, var engagerad i kyrkan. Aha, men på andra sidan hamnade ju hur många olika frågor som helst. Frågor om saker som rör sig här i samhället, mina intressen, mina relationer. Det blir en lång, lång lista. Som allt det inte skulle ha med Gud att göra. Hur relevant och aktuell är kristen tro då? Hur stor roll spelar Gud i mitt liv? I så fall, om jag väljer att sätta bara vissa saker i den lådan där Gud finns. För allt det här som rör sig i våra vardagsliv, som har med våra arbeten, våra relationer, våra intressen att göra, det fyller ju oss. Och där dyker också upp frågor och funderingar. Och vart går jag med de frågorna och funderingarna kring hur jag väljer att leva där? Nej, Gud är inte intresserad av att dela upp våra liv. Utan han är intresserad av hela våra liv. Han har skapat oss med ande, själ och kropp. I Thessalonikerbrevet så hälsar Paulus till församlingen i slutet av brevet och ber. Och då kommer nästa bibelord här. Må er ande, själ och kropp bevaras hela, skriver Paulus i Thessalonikerbrevet. Alltihop. Det är inte bara anden som är intressant. Det är inte bara själen som är intressant. Utan hela människan ber Paulus ska bevaras inför Gud. Och i Markus evangeliet kapitel 12, när Jesus får frågan om vilken är viktigaste budet. Vilket bud är viktigast att följa? Då svarar han, det är detta. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Hela du. Med hela dig själv och hela ditt liv kallas du att älska och relatera till Gud. Därför att Gud älskar och relaterar till hela dig. några exempel bibelord på detta med ande, kropp och själ. Vi börjar med kroppen. Första Korintherbrevet 6, 19-20. Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er? Kroppen. Det är inte bara något som vi bara släpar runt på och råkar ha fått att liksom fylla våra, ha någonstans för att ha vår själ och vår ande i. Utan kroppen har Gud skapat. Och i kroppen vill han bo. Och därför är det viktigt vad vi gör med vår kropp, säger Paulus. Hur vi ser på den, hur vi behandlar den, hur vi talar om den, hur vi tar hand om den har med Gud att göra. För han har skapat den och han vill bo i den. Och så tittar vi på själen. Då tycker jag att jag hittar ett underbart bibelord i Ordspråksboken 27:9. Där det står, olja och rökelse gör hjärtat glatt. Vänskapens sötma ger själen kraft. Detta när man umgås med sina vänner eller sin familj eller människor som man bara känner sig trygg med. Och så har man bara det underbart gott tillsammans. Man kanske sitter och pratar över en middag, går en promenad, man kanske är ute och fiskar tillsammans. Det här när vi umgås, då känner man, wow, nu fick jag energi, nu fick själen kraft. Och detta bekräftar Bibeln. Jajamensan, vänskap, relationer, det är något som styrker oss. Det är något som vi behöver, det är något som Gud har skapat oss för. Det är andligt att också ha goda relationer, att umgås med vänner, att känna glädje tillsammans med andra människor. Det ger själen kraft. Och så i Romarbrevet 8 och 16. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Anden som vi brukar koppla som det som kopplar med Gud. Definitivt kopplar det med Gud. Den heliga ande får vi ta emot, men vi är också som vittnar tillsammans med vår egen ande att vi är Guds barn. Vi är ande, själ och kropp. Och därför så ligger allting som berör ande, själ och kropp i Guds intresse. Allt det vill han relatera till i våra liv, i våran vardag. Och det vet vi ju och märker att de olika delarna av oss hör ihop med varandra. Hur jag mår på insidan påverkar hur jag behandlar andra människor eller vad som kommer ut. När jag mår dåligt så kan det betyda att jag beter mig illa mot andra. När jag mår bra så är det enklare att bete sig gott mot andra. Det som händer på min insida är också det som kommer ut i min kropp och i hur jag beter mig. Eller saker som jag har varit med om tidigare i mitt liv. I barndomen kan hänga kvar och påverka hur jag beter mig, hur jag känner mig när jag är vuxen eller äldre. Hur jag mår och hur jag har det i min familj kan påverka hur jag har det på jobbet eller i skolan eller där jag finns. Våra liv hör ihop. Vi kan inte dela upp oss och säga, men det där är ju bara sånt som hände förr. Eller det där är ju bara mina känslor. Ja, men du är en helhet. Och det som händer i dig påverkar dig. Och Gud delar inte upp våra liv i en andlig del och en vardaglig del. I en kyrklig del och i en världslig del. Utan Gud vill föra samman allt i ett. Och vad var det som hände de första lärjungarna? När Jesus kom så sa han, kom och följ mig. Vad gör de då? Jo, då står det, de lämnade allt och följde honom. I deras betydelse så betydde det att de lämnade fysiskt platsen de bodde på. De lämnade sitt arbete och så tog de fysiska steg och följde efter Jesus. Vi får lämna allt hos Jesus, i Jesus, när vi tar emot frälsningen och när han kallar oss att följa honom. Vi lämnar inte fysiskt där vi bor eller det arbete vi har. Det kan hända också. Men det är inte det går ut på att följa Jesus, att bara totalt lämna. För han är inte här. Vi kan inte följa honom. Men däremot så kan vi lämna allt hos honom. Allt i våra liv. Allt i av våra känslor, av våra tankar, av våra idéer. Det vi bär på. Allt kring vad vi tycker om och tycker är roligt, allt det lägger vi ner till Jesus och säger: det här är jag, Herre. Jag följer dig med allt jag har och allt jag är. Jag lämnar det hos dig. Så hela mitt liv är mitt liv med Gud. Hela mitt liv är mitt andliga liv. Gud är inte placerad bara i en låda eller på en viss plats dit jag måste gå för att ha kontakt med honom. Utan Gud vill tala genom allt. Och då handlar det inte så mycket om att försöka kämpa sig till Gud, vart är du? Utan snarare att börja upptäcka: Gud, var är du redan i mitt liv? Vad talar du redan till mig om när jag är på väg till affären? När jag är på väg till mitt jobb? När jag sitter med mina vänner och själen får kraft av vänskapens sötma? Tack Gud för att du ger mig detta. Att allting är en gåva från Gud och allt kan överlämnas till honom. Eftersom när vi talar om att möta Gud, då vet vi ju det. Det handlar inte så mycket om huruvida Gud är frånvarande eller närvarande. Han är ju alltid närvarande. Han har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Så frågan är kanske snarare om det är vi som är närvarande med Gud. Om det är vi som är uppmärksamma på, aha, är Gud också här? Inte bara i kyrkan, inte bara under den böneandaktstund jag själv har i mitt hem, utan också här när jag står och diskar eller när jag är på en promenad. Gud kallar oss att vara uppmärksamma. Att liksom någon då och då pausa från alla röster och intryck och bli uppmärksamma på att han är här. Att han är där hos dig. Ibland är det ju så att vi missar bönesvaren. Dels för att vi har bestämt oss för hur bönesvaret ska vara. Att vi vill ha, vi ber Gud om något och så ber vi att det ska gå till på ett visst sätt. Eller vi förväntar oss att det ska gå till på ett visst sätt. Och kanske är det långt senare som vi inser, nej men vänta nu, jag fick ju svar på den bönen. Ibland missar vi bönesvar bara för att vi så, har så fullt upp med allt möjligt i våra liv. Att vi missar att, ja men jag kanske har bett om att få nya relationer. Och så är jag inte riktigt uppmärksam på att på jobbet så var det ju en som ville sitta och fika med just mig en stund. Ja men där kanske fanns en öppning till en ny relation som jag inte var beredd på. För att vi har fullt upp i våra liv och inte tänker på att de vardagliga sakerna också är bönesvaren ifrån Gud. Så vardagstro, det är att inte dela upp livet. Att inte tänka att Gud är en sak och se allt mitt annat i livet, det är någonting helt annat. Vardagstro är att börja bli uppmärksam, be Gud, vart är du just nu? Vad vill du säga mig i det jag är i just nu? Tacka Gud för den helt vardagliga glädjen av att få ha vänner. Glädjen av att få ta en promenad i naturen. Att tacka Gud för varje del i våra liv. För han är med i allt. Och att ta de här stunderna av stillhet. Om det så är bara i bilen på väg någonstans. Eller om det är när jag står och diskar. Gud, vad vill du säga mig idag? Vart är du just nu? Vad är det du vill göra mig uppmärksam på här och nu? Att ta den stillheten en stund. För att bli närvarande själv. Inför den Gud som alltid är närvarande i våra liv. Och jag tror också att vi behöver den här stillheten med Gud för att bli fria både från stress och press om hur man ska vara och vad man ska orka med på en dag eller vad man ska prestera. Att bli fria från den här oron som vill pocka på oss hela tiden när vi lyssnar till nyhetssändningar eller när vi bara själv spinner loss i våra tankar kring allt som kan hända och allt som kan bli. Behöver den där pausen. Gud, just det. Du är här. Just här och just nu. nu släpper jag den här oron för en stund till dig. För du står över allt och du har mitt liv i din hand. Att bli fri från egna och andras förväntningar på olika sätt. Ja, men Gud, det är dig. Det är du som säger mig vem jag är. Inte vad alla andra tycker om mig eller vad jag tror att andra tycker om mig. Utan det är du som säger mig vem jag är. Att pausa i den för en stund och ta emot den bekräftelsen från Gud själv. Så jag tror att Gud kallar oss och utmanar oss och påminner oss. Säkert har vi tänkt tidigare. Se hela ditt liv som livet tillsammans med Gud. Som det andliga livet. Allt kommer vi till honom, med honom. Till honom med. Allt överlämnar vi till honom. Allt som vi njuter av och gläds över som vi inte kanske kopplar till Gud. Det är Guds gåva till dig. Och han vill tala till dig genom vardagliga situationer, vardagliga möten. Och göra dig uppmärksam på att han alltid är hos dig. Amen. Vi ber. Tack Herre att vi får komma inför dig. Vi kommer som vi är, med allt vi bär på i våra liv, Herre. Du ser hur var och en av våra vardagar ser ut, Herre. Vi har arbete eller skola eller vi är hemma om dagarna. Gud, du ser våra bekymmer kring våra hem, kring vardagliga saker som handling och städning och saker som behöver lösas, Gud. Herre, du ser våra intressen, det vi gläds över, det vi tycker är roligt att göra, Herre. Det lägger vi hos dig, Herre. Du ser våra relationer. Relationer till våra familjer och släktingar på olika sätt. Våra relationer till grannar, arbetskamrater, skolkamrater, Herre. Vi lägger det i dina händer, Herre. Använd oss i alla våra relationer och hjälp oss att bli mer hela och trygga, Herre, i våra relationer. Herre, vi lägger ner allt vad vi bär på, som tidigare, av oro och bekymmer som vi bär, Herre. Vi lägger det hos dig, Gud. Alltid, oavsett hur litet vi kan uppleva det, så är du där, i det. Och jag ber Gud att du ska hjälpa oss som vill att vara mer uppmärksamma på dig i våran vardag. Att stanna upp en stund. Att överlämna dagen till dig. Fråga dig vad du vill, vad du gör. Att vara uppmärksamma på vad du säger genom våra tankar och genom våra känslor, Herre. Herre, vi vill överlämna våra liv i dina händer. Allt, Herre. Och vi gör det och jag ber, Herre, använd oss i det vi är. I våran vardag. I Jesu namn. Amen.